ensam med gudarna. Jag trodde aldrig att jag skulle bli den sista som lämnade, eller den sista som var kvar. Jag trodde alltid att det var jag som var den mest skeptiska. Alltså är det lite ironiskt, eller hur? Att vara den sista. Jag var inte den första som anlände, det var uppenbart. När jag kom hade redan en grupp samlats kring den stora killen. Jag är fortfarande smått överraskad, eller åtminstone fundersam, över att jag börjar följa honom. Jag menar, det är liksom inte det slags grejer jag vanligtvis gör, eller gjorde. Men här är jag nu, alltså. Jag menar, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var medveten om hans karisma. Den var omöjlig att förneka. Den var nästan påtaglig. Men jag inbillade mig att jag var immun mot den. Men som alla andra blev jag smickrad när han vände sin uppmärksamhet mot mig. Och när han antydde att de behövde mig. Att han behövde mig. Ja, det föreföll logiskt på något sätt. Det verkar så uppenbart när han sa det. Definitivt som en sanning, inte en manipulation. Det var snarare så att jag gav efter än höll med. Jag gav efter för den tektoniska ofrånkomligheten i det hela. Hur skulle jag ha kunnat något annat? Vi stängde alltså dörren till trädgården. Vi förseglade oss. Bytte vardagens expansion utåt mot en avskärmad terrarieekonomi. Självgödande och marinerade oss i våra egna safter. Vi kallade den alltid trädgården. Den såg egentligen inte ut som en sån. Men en trädgård är ett ställe där man tar kontroll över växandet. Där man tämjar drifterna i den naturliga livskraften och får dem att följa de stigar man har valt ut. Och i den här betydelsen hade den store mannen gröna fingrar. De allra grönaste. Han hade en förmåga att renodla den råa vitaliteten och styra in den i nya riktningar som var oväntade men ändå passande på något sätt. Omöjliga att förutspå men uppenbara i efterhand. Han brukar lirka fram vildvuxna fysionomier och möjligheter, låta dem explodera och sen på något sätt packa in dem i sig själva igen, göra ägg av en omelett. Vi förundrades över den fysiska poesin i det, tills vi sedan såg vad hans dotter var kapabel till. Hennes genialitet var av ett helt annat slag. Hon var magi där han var trolldom, parfym där han var deodorant, kaffe där han var te. Hon var samtidigt både mer subtil och mer syrlig, mer chockerande och mer sympatisk. I hennes händer och under hennes blick växte trädgården och blev vidunderlig och frodig. Det skedde på sätt som verkade motsäga taxonomin och strunta i alla klassificeringssystem. Det var hon som visade oss att tillväxt inte enbart handlar om att bevara det organiska. Jag menar, hon kunde hitta energin var som helst, se den i form av strängar eller något liknande, och knyta strängarna som om det var fråga om makramé. Målet hade alltid varit att bli självförsörjande på det mest radikala sättet. Ett slutet system, en arkitektonisk petriskål där inputen inte bestod av något annat än agargel från världen omkring oss. Urban och smås, blandningen som uppstår när stadens energi tränger igenom vårt medlemskaps porösa membran. Det var den drömda ultimata återvinningen, vet ni. Vi skulle bli kvar här för evigt. Bygga bo tillsammans i en amorf och skiftande stabilitet. Ändlös transmutation utan expansion eller kontraktion. Ett slags oscillerande. Vi skulle vara skyddade i vår puppa medan världen utanför genomlevde sina metamorfoser. Den stora killen var övertygad om det. Han försäkrade oss. Nej, han informerade oss. För försäkringar behövs bara om man har förmågan att betvivla. Och vi hade för länge sedan lämnat bakom oss all slags skepticism. Den hade eroderats av mörker och beroendeskap. Hur som helst hade vi informerats och vi hade accepterat att medan vi stretade på i hans dystra rike höll världen omkring oss på att frysa eller koka eller explodera i ett förödande kaos. Någonting sånt. Hur det externa Armageddon exakt såg ut brukade variera lite, men på något sätt verkar styrkan i hans personlighet göra den inkonsekvensen antingen oviktig eller osynlig. Den första tiden kämpade vi. I ordets alla betydelser, vi arbetade hårt, men vi fixade det ändå inte. Hans färdigheter och hans system, hur imponerande de än var, verkade bara inte räcka till för våra behov, verkade inte räcka till för oss. Så vi måste minska på behoven, minska på oss själva. Och det gjorde vi. Men medan vi blev allt mer utmärglade, uttorkade och beniga, och medan vi blev allt magrare, så växte han. Vi tolkade det som ett gott tecken. Kan ni tro det? Det var ett bevis på att saker och ting fungerade. Vi frossade i hans tillväxt. Vi firade hans korpulens, fast vi själva allt mer såg ut som lik. Jag minns inte riktigt hur jag kände mig när jag förstod att han skulle föda. Jag antar att jag var chockad och orolig, men jag minns inte att jag hade varit överraskad. Det jag minns är att jag en natt vaknade av hans stönanden. Jag var konstigt opåverkad när jag upptäckte den nya öppningen i honom, strax nedanför hans mage. Jag hade inte observerat den tidigare. Den utvidgades och öppnade sig när kraften från något solitt banade sig sin väg. Jag såg ett öga öppnas och en armbåge söka stöd i det glatta, alltför mjuka magfläsket. Jag kände mig fängslad av en trögflytande gelé uppbyggd av utsvultenhet och utmattning, och det behövdes ett framgrymtat kommando från den store mannen själv för att få mig att börja handla. Han skuffade och jag drog och hon kom loss. Allt verkade fullständigt logiskt. Fullständigt logiskt. Hon förändrade allting. Hon var självlysande, fluorescerande i vår skumma trädgårdshåla, och hon förde med sig en strålglans som den store mannens väsen hade skymt, insåg vi nu. Man kan inte odla en trädgård helt i skugga. Och han kastade en lång skugga. Ändå borde vi erkänna vår skuld till honom. Hans mäktiga arv. Henne. Hon. Dottern. Jag menar, det är hans stora gåva till oss. Dotterns ankomst förändrade honom. Han krympte. Han var urgröpt inuti, som om hon hade tagit det mesta av hans massa, hans gravitation, med sig när hon bröt sig ut. Som om hon hade dragit ut större delen av honom med sig när hon kom. Tyngden i hans personlighet och hans hårdnackade visshet tedde sig plötsligt tunn och söndertrasad. Det fanns bara ett skal kvar. Vi kunde inte tro att vi någonsin trott på honom. Men när han var förminskad såg han faktiskt bättre ut. På något sätt. Kanske han mådde bra i skenet från hennes glans. Det var lättare att förlåta honom nu när vi hade modet att anklaga honom. Vår trädgård blev tystare. Till naturen var hon lika tystlåten som han var pratglad. Och med tiden drog den bekväma tyngden i hennes tystnad oss alla närmare stillheten. Det var ett annat slag av lugn än tidigare. Mindre stum utmattning och mer fokuserad högtidlighet. Hennes sätt att ta sig an det hela var annorlunda än hans. Han använde sig av trögheten i sitt väsen för att få saker att hända. Det var ett spel med krafter, massa och lugn och kinetisk energi och friktion. Att stöta mot gränser tills det gick sönder eller gav vika. I efterhand sett var det grovt och osofistikerat också då det var effektivt. Hennes tillvägagångssätt var mer kemiskt, kemäriskt som alkemi. I hennes grepp löste gränserna upp sig. Saker blandades samman och förenades. Renhet som begrepp fanns inte för henne. Allt var lösligt med allt. Allting var en reagens som sökte efter en möjlighet att bli legerat, bli något annat. För henne var all materia kompost. Alla objekt var frukter, frön och näringsämnen hopbuntade. Allt utrymme var ett medel för tillväxt. All energi var ljus. Former löstes upp, avdunstade och kristalliserades. Tillväxten var mångfaldig, överlappande och obestämd. Mögelsvamp bröt ner avfall utan hjälp av fotosyntes. Växter växte genom att ljus blev substans. Animalisk tillväxt ägde rum genom internalisering av andra för att själv bli större. Kristalltillväxt skedde genom att geometrisk soliditet trollades fram ur flytande tvetydighet och mekanisk tillväxt genom arbete förädlat till historiska system. Men också distinktionen av detta slag var meningslösa för henne. Hon arbetade med allting. Hon byggde bon och livmödrar och trädgårdssängar och sumpmarker av ursoppa. Till skillnad från den store mannen, vars fokus var begränsat och pragmatiskt, var hon förtjust i förökning, för förökningens skull. Sjukliga utväxter, mångfald, onödigheter, oanvändbart överflöd, bizarr variation för variationens egen skull. De var hennes skatter, hennes pärlor. Faktiskt, när man tänker närmare på saken, är pärlor den perfekta metaforen. Pärlor är de här konstiga, underbara kollisionerna mellan mineraler och biologi. Små gruskorn som förvandlas från irritation till skönhet genom spott. Utan det psykoemotionella svarta hålet i den store mannens besatthet saknade vårt system en strukturskapande tyngdkraft. Våra olikartade, individuella kretslopp blev allt mer excentriska. Vi började sönderfalla i atomer. Vi hade redan blivit märkbart uttunnade när vi upptäckte att även han var försvunnen. När vi insåg att den store mannen, som redan i praktiken blivit irrelevant, helt och hållet hade upphört att fungera. De av oss som var kvar blev inte särskilt förvånade eller berörda. Det var bara ytterligare ett ofrånkomligt steg i hans ofrånkomlighet. En avslutad process. Utan honom tog det inte länge förrän de enda som var kvar i trädgården var hans dotter och jag. Jag var inte alls olycklig över det. Jag hade henne för mig själv nu, även om hennes uppmärksamhet alltid var riktad åt ett annat håll. Jag lät mig inte luras och tro att hon verkligen behövde mig, men jag såg till att vara nyttig för henne. Vi skötte om våra trädgårdssängar, våra livmödrar och våra inkubatorer. Vi skördade och hushållade och frodades. Men hon saknade helt sin fars lust att isolera sig. Hon var löskopplad från världen av en slump, snarare än på grund av sitt temperament. Och det tog inte länge förrän hon började gnugga sig mot vårt rikes begränsningar. Fången som hon var i den lilla värld vi bebodde. För henne låg det ingen logik i att den världen hade ett slut. Och tanken att våra gränser var ogenomträngliga var av allt att döma rena smörjan för henne. den omvända osmosen av människor och saker som sögs tillbaka ut i den verkliga världen efter att den store mannen hade dött, var en elefant i rummet som snabbt förmultnade. Och så vaknade jag upp till tystnad. Den djupa tystnaden som kommer av att man är ensam. Hon var försvunnen. Jag antar att jag hade kunnat följa efter henne, men på något sätt kan jag det inte. Jag undrar verkligen vad hon tänker göra av utsidan. Jag menar, jag vet att hon kommer att klara sig bra. Men vad ska hon ta sig till med alla de där grejerna? Hela hennes liv har gått ut på att göra mycket av lite. Att maximera minimum. Men vad händer när hon konfronteras med allt överflöd? Någonting kommer att hända. Det är säkert. Jag ser en explosion framför mig. Ett fradgande avsked omöjligt att stoppa och som bullrar fram inför hela världen att skåda. Jag önskar jag fick se det. Men jag är här och jag är den sista.